Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Det här som jag var i precis innan min olycka, när jag också var på toppen av min karriär, att jag alltid var stressad, hade alltid mycket att göra och det var lite som en grej att så här, sova dåligt och sova sent och gå upp tidigt och liksom inte få så många sömntimmar. Och jag bara insåg, det funkar inte.
Nu är hon äntligen tillbaka och gästar mig i podden. Börshajen kallas hon för Andra Farad. Förra året när hon gästade podden så skulle hon hjälpa mig med att starta en portfölj för en aktieportfölj eller fonder. Tur i oturen så blev faktiskt Andra sjuk just den dagen vi skulle ses och veckan efter så rasade börsen. Det har hänt mycket under 2022 och jag har faktiskt bjudit in Andra för att hjälpa oss med att förstå allt som hände förra året och hur det har påverkat börsen. Vi ska såklart prata om hur vi ska tänka idag och framåt om vi känner att vi vill investera nu. När är det rätt tid att investera? Och hur ska man tänka kring bolag man ska gå in i? Och är det värt att investera när det är ett så kallat högriskläge som det är just nu? Ja, jag är ju verkligen nybörjare på det här området men känner att det är så spännande att lära för att kunna spara på ett bättre sätt. Kanske man inte ska spara kortsiktigt, jag ska prata med henne om det, men framförallt långsiktigt. Vi pratar också om hennes nya bok Framgång där hon delar med sig av sina erfarenheter och insikter. Andra delar verkligen med sig av sin berättelse om hur hon föll totalt. Men hur hon tog sig upp och idag är en bättre version av sig själv än hon varit tidigare. Välkommen tillbaka, Andra.
Tack. Kul att vara här.
Du, sist hade vi en plan.
Ja.
Det var förra hösten.
Det var förra våren.
Var det förra våren?
Ja. Eller?
Jo, vi skulle ses då förra våren. Men du var ju här då typ i november.
Just
och
det.
Sen så sågs vi, för grejen var så här, jag kan ju ingenting om börsen och ville då investera lite grann för att spara. Jag är inte jättebra på att spara. Och då sågs vi först och skulle starta ett konto åt mig.
Mm.
Sen tog det lite tid för att jag är norsk medborgare så att börsen hann typ stänga och jag lyckades till slut. Sen skulle vi ses och göra den här, liksom, att jag skulle lära mig hur jag placerar mina pengar.
Mm.
Du blev sjuk.
Jag blev sjuk och du sparade nog väldigt mycket pengar på att jag blev sjuk.
Alltså, jag tycker inte att det är roligt att folk blir sjuka, men just den gången. För året, eller veckan efter,
ja.
Så hände ju det här med kriget,
ja.
Och allting bara rasade. Ja. Så att jag har fortfarande inte gjort någonting med det här, för jag fattar fortfarande inte hur jag ska göra och har inte vågat heller med tanke på situationen.
Mm.
Men vi ska ta tag i det lite längre fram i podden, för nu ska jag faktiskt sätta in de här pengarna någonstans,
ja.
I det här läget.
Nu är det dags.
Nu är det dags, men jag tänkte lite grann, vi ska ta lite grann kring det här som året har gått, för att jag kopplade ju först till att liksom, nu när vi pratar bakåt, att säga, men det kom ju med kriget, men det var ju redan innan, hade det börjat med USA?
Mm, precis.
Berätta.
Och det som hade hänt var ju, alltså vi hade ju en väldigt stark börs efter pandemin och vi har ju haft en högkonjunktur i världen i väldigt många år. Vi har haft en ekonomi som blomstrat och vi har haft jättemycket tillväxt och det har gått väldigt bra för företag, arbetslösheten har minskat så att ekonomin har ju verkligen blomstrat. Och vi har haft väldigt låga räntor men sen så började ju inflationen stiga. Och vilket innebär att alltså vi, både i USA och Sverige så har vi en inflation som ska ligga på ungefär 2% per år. Men den börjar stiga, vilket innebär att egentligen så här, pengar tappar värde. Alltså en liter mjölk kostar inte alltså lika mycket idag som det gjorde för 10 år sedan. Och det är ju ett problem.
Mm. Men då när det sker i USA, det här med inflationen då, mm. då ser vi det direkt och det påverkar oss. Det kanske vi hade börjat märka här lite grann också och pratat om det. Men så fort det händer någonting i USA så reagerar ju vi.
Ja.
Varför är det så? Är det att vi alltid följer dem? Eller är det för att det är mycket av pengarna, alltså börsen och det styrs därifrån?
Alltså USA är ju en stormakt och en ekonomisk stormakt, vilket gör att, och vi handlar väldigt mycket, liksom, det är väldigt mycket export och import liksom, mot USA. Och vi påverkas ju väldigt mycket av hur ekonomin där går. Och när det går bra så brukar ju, marknaden går bra, börsen går bra, och då brukar ju Sverige alltid följa efter. Och om man tittar på hur, liksom, om man bortser från börsen och bara tittar på ekonomin, så brukar man säga att så här, Sverige ligger alltid ungefär 3-4 månader efter USA. Så att beroende på hur det ekonomiska läget i USA utvecklar sig, så brukar man kunna se en spegling i Sverige efter bara några månader. Så genom att titta på USAs siffror så kan man lite så här förutse framtiden för den svenska ekonomin. Mm. Så mycket apar vi efter USA.
Okej, okay. Ja, då förstår jag. För sen så kom ju då också kriget, och då blev det, precis, ju en helt annan situation. För det var ju en oförutsedd, någonting man verkligen inte kunde se komma. Men handlade det då om att när det rasar så där, är det liksom alla branscher då som sjunker? Eller finns det liksom några som är lite mer stabila?
Nej, men det,
eller varför följer alla med?
Alltså anledningen till att det faller, när inflationen stiger, det är ju inte för att inflationen stiger som det faller, utan när inflationen stiger så behöver man höja räntan, för att inflation och ränta är liksom varandras motpoler. Så att när vi har en hög inflation, då behöver vi höja räntan för att få ner inflationen, vilket gör att man sätter press på hushållen så att de håller i sina pengar och inte konsumerar lika mycket. Det som händer då när räntan stiger, det är ju att, för när man investerar på börsen så gör man ju alltid det till en viss risk. Och när räntan stiger så väljer ju investerare att placera om sina pengar. Så att då plockar man ut pengarna från börsen och sätter in dem på något räntekonto, för att då har man en avkastning men till mycket lägre risk. Och när man börjar plocka ut pengarna från börsen, det är ju då vi ser de här nedgångarna. Och sen så kommer ju kriget, och då faller ju det ytterligare, och när det faller som det gör, då påverkar det ju alla branscher. Så att alla branscher påverkas, men det finns vissa branscher som klarar sig bättre. Och det är ju oftast de branscherna som, de branscher som brukar gå sämst, det är ju alla typer av branscher som har det här som vi egentligen inte behöver. Allt som är så här nice to have. Vi pratade lite innan vi började spela in om renoveringar. Ja, men den typen av bolag brukar gå sämre. Bilindustrin går mycket sämre. Reseindustrin går sämre. Just för att så här, när vi har en ekonomisk press så prioriterar inte vi den typen av saker. Utan då håller vi oss till det som vi absolut behöver och som är mest nödvändigt. Ett boende, tak över huvudet, mat, mediciner. Och det är också de branscher som också brukar klara sig bäst i en kristid.
Mm. Men då också under den här tiden så har ju, jag tänker just när du berättar när inflationen och då räntan, och så börjar folk konsumera mindre. Vilket gör ju att det är många företag då som också går sämre för, precis, att de konsumerar mindre.
Ja.
Men alltså ibland förstår jag inte den där ekvationen riktigt.
Nej, och det är ju precis så. Och,
vill vi att det ska gå, alltså dämpa alltihopa? För det blir ju ändå att, då är det ju många som går i konkurs. Då liksom blir arbetslösheten större. Alltså det blir ju en sån enorm snöbollseffekt på något sätt, känns det som.
Ja, och det gör ju det. Men jag tror att så här, konsekvenserna av att ha en hög inflation är värre. Så att det man gör är att absolut man sätter press på ekonomin för att liksom få ner inflationen. Men konsekvenserna av det blir ju oftast att man går in i en lågkonjunktur. Och det som händer i en lågkonjunktur, det är ju precis som du säger, att företag tjänar mindre pengar för vi konsumerar mindre. De varslar och många blir arbetslösa. Och då går vi ju in i en lågkonjunktur där många får det ekonomiskt, alltså väldigt, väldigt tufft. Mm. Men det man också ska komma ihåg, även om det låter jättedeppigt, det är ju att ekonomin går i cykler. Så att det är en negativ cykel vi befinner oss i nu. Men de cyklarna brukar i snitt vara på ungefär 25 månader. Så att vi kommer också ta oss ur en sån cykel. Det är inte första gången vi befinner oss i den, och det är inte sista gången heller.
Nej, men det är det jag kan känna ibland, att när det handlar om just ekonomin och börsen, och vi pratar om de här sakerna som det är väldigt mycket om på nyheterna nu såklart, för det är mycket oro. Mm. Så är det så att vi glömmer liksom bort att hur det var förut. Jag vet ju till exempel när jag hade hus, det var 15 år sedan, men då låste jag ju min ränta på 6%. Och jag tycker att den är hög nu.
Ja.
Alltså, man, vi glömmer, det känns som att vi glömmer bort hur det har varit. Och vi glömmer bort att det kommer att komma tillbaka.
Mm.
Så är, vad är det som, den här psykologiska biten tycker jag är så otroligt intressant. Hur vi är kring förväntningar. När man hör då, ja, som du säger, USA. Ja, men då följer vi dem och då får vi olika förväntningar. Och så tror vi att det är en sanning redan.
Mm.
Hur ska vi liksom hantera det här med ekonomin och just våra egna den psykologin i oss själva för att inte ha för mycket oro?
Men jag tror att det är naturligt att känna oro. Särskilt i dessa tider när allt är, ja, men så här, osäkert. Och jag tror att mycket också, alltså vi kommer från några osäkra år med pandemin. För att när pandemin kom var det lite som att köra in i en så här tjock dimma och inte riktigt veta vad som finns på andra sidan. Och sen gick pandemin, ja, men, över och då kom vi in i nästa kris. Och jag tror att man måste förstå att så här, världen och framförallt ekonomin är i ständig förändring. Det är någonting som inte är liksom, det är ingenting som är permanent eller konstant, utan det förändras hela tiden och ekonomin styrs av saker och ting som sker i världen. Det styrs av politik, det styrs av krig, det styrs av, ja, men, så här, räntor och oljepriser. Alltså, det är hela tiden saker som gör att det liksom bildas svarta svanar på börsen. Och jag tror bara att man måste så här, ha med sig det att det handlar inte om att försöka förutse framtiden och inte, alltså för att känna trygghet. Man kommer aldrig kunna göra det. Det var ingen som kunde förutse att vi skulle gå in i en pandemi eller att det skulle komma ett krig precis efter. Men jag tror att för att känna den här tryggheten så behöver man bygga en ekonomi där man har utrymme för det oförutsedda. Och jag tror att det är där man måste börja.
Och det är lite grann det här när, man också, när det går väldigt bra i börsen, och då är man så här, ja, fast jag väntar. Det, ja, kanske kan gå lite bättre. Det kanske går lite. Blir vi liksom giriga också i det här?
Vi blir absolut giriga och jag tror att det som är väldigt mänskligt i det här, ska jag säga, det är ju att göra precis tvärt emot det man bör göra. Det vi oftast gör är ju att köpa när det är väldigt dyrt, vilket vi såg precis efter pandemin när börsen stod, ja, men i princip på toppen. Då var det ju rekordmånga nya investerare och jättemånga som startade ett aktie- och fondsparande. Men sen när börsen går ner, vilket egentligen är då man bör köpa, då får ju många panik och säljer. Så att vi gör lite så här tvärt emot det man egentligen bör göra just på grund av att vi är människor, vi har känslor och vi är inte rationella.
När det gäller ekonomin just nu då, om man tittar på det, så är det matpriserna som har gått upp, det är elkostnader, kriget och så de här räntorna då som också har gått upp. Är det inte liksom ovanligt mycket som sker samtidigt, eller brukar det, nu förutom kriget och såklart, men brukar det vara så att det är väldigt många olika saker som kommer samtidigt, bara att vi glömmer bort det?
Det brukar absolut vara mycket saker som sker samtidigt, men kanske inte så här mycket.
Mm.
Nu har vi ju en elkris, vi har matpriser som skenat och mycket beror ju på liksom kriget. Men sen så tror jag också så här att ja, det är väldigt mycket och det är det som också sätter press på hushållen. Men alltså det är absolut mer än vanligt.
Mm,
och jag tror inte att man ska liksom vara rädd och känna att det är bara jag. Utan det är så här det ser ut i världen just nu och alla har det tufft.
Mm.
Det är liksom bostadskostnaderna ökar, matpriserna ökar, drivmedelspriset ökar, elpriset ökar och allt blir dyrare samtidigt som lönerna inte riktigt hänger med. Så att det är tufft och jag tror att det kommer bli tuffare under 2023 innan det vänder.
Det gör ju det.
Ja.
Det går över och vi måste också hålla ut bara.
Ja.
Men vi ska också prata lite grann hur man då ska investera om man vill börja göra det, även om det är en sån period där man kanske inte har så mycket pengar över. Men om man då, jag tänkte på det här när börsen då går ner, då kan man ju få panik så här, men ska jag investera det i någonting annat nu? För att man blir orolig i att det jag har investerat, det har sjunkit, shit, ska jag ta ut dem och sätta någon annanstans? Men det har ju ändå gått ner. Hur ska man agera när man har pengar där och ser bara att det rasar?
Ja, men jag tror att man ska, alltså först och främst så beror det på vad man behöver de pengarna till. Har man investerat pengar för att man ska köpa en lägenhet nästa år, ja, men då kanske man inte ska ha dem på börsen, utan då kanske man ska ha dem på ett vanligt alltså räntekonto. Men är det pengar som man behöver långsiktigt, då ska man inte bry sig så mycket om vad marknaden står i idag. För att om man tittar på hur börsen har utvecklat sig de senaste 100 åren, så kan vi också se att de största rasen i liksom vår historia är bara små, små hack i kurvan över tid. Så att även de värsta rasen går ju över, och börsen har historiskt sett alltid återhämtat sig. Så att är man en sån som har lite panik för att ens pensionsportfölj ligger back, ja, men då kanske man bara ska ta 10 djupa andetag och försöka tänka på någonting annat. För det är som jag sa innan, det är inte första gången vi har ett krig. Det är inte första gången vi har hög inflation, höga räntor. Allt det här har vi haft förut och det har gått över. Men det handlar om att försöka övervinna de här negativa känslorna och försöka vara lite rationell. Och jag förstår att väldigt många har panik. Det har jag också känt av i tider. Som värst låg ju min portfölj back 40% under 2022. Och det är ju inte så kul. Och jag har sparat väldigt länge, nästan 15 år. Och om man tittar på hur min portfölj har sett ut som de senaste 15 åren, då ligger jag några 1000% plus. Men om man tittar på hur det sett ut under 2022, ja, men då gick jag ganska mycket back. Och så får man tänka att så här, när man investerar så brukar man säga att risken är som högst de första 5 åren. Efter 5 år så brukar risken gå ner. Och det är därför man säger så här, investera långsiktigt. För att det går att ta mer risk då, och risken blir lägre och lägre för varje år som går.
Men det är lite långsiktigt, jag förstår den grejen, även om jag inte har varit så bra på det själv. Man är någonstans här att investera, fan jag vill se att det händer någonting nu. Att det är lite otåligt där kanske.
Ja.
Men det är långtid, vi ska komma in på det här med långtidssparande. Men jag tänkte också på det här med att man måste se att när du sa att du tittar tillbaka, så har det liksom ökat flera tusen istället för att du har gått ner 40%. Mm. Nu när jag har köpt ny lägenhet så skulle jag kunna vara så här, men vad fan, om jag hade sålt den i våras så hade jag fått så här mycket. Jag har ju fortfarande gått plus på den.
Mm.
Och jag flyttar ju egentligen bara pengarna till en annan lägenhet som också har gått ner.
Mm.
För att alla är så här, men gud, varför ska du sälja nu? Och det är så här, att man också måste se till, jag har ju ändå gått lite plus på den.
Mm.
Och jag placerar ju pengarna bara någon annanstans.
Precis, du köper och säljer i samma marknad.
Exakt, istället för att man hela tiden så här spekulerar fram och tillbaka. Ja. Men kanske får 300 000 till för den, eller kanske får. Utan kan man se att den andra lägenheten har ungefär följt marknaden, då är jag ju ändå på samma och jag har gått plus. Att vi inte hela tiden bara tänker att men förra året då var den värderad så här. Man får ju det från mäklare också, de skickar ut så här, nu är din lägenhet så här mycket värderad. Så att man har ju de här, sparat de här mejlen att barnen var det. Men att också så här, inte bara titta bakåt och säga, ah, jag skulle ha sålt då. Men nu är det så här. Och i morse så sa de ju då på Nyhetsmorgon att det är ju, vi är tillbaka, nu är det ju mitten på januari, men vi är tillbaka på nivån på bostäder som vi var före pandemin. Och som de många säger, så kanske lite mer sund nivå också. Även om vi vill göra våra pengar. Men om man ska, hur ska man tänka nu om vi ska liksom tänka lite grann med att placera? Ska man vänta till att liksom man börjar ana att det ska gå uppåt? Eller när är det bäst att placera pengar på börsen?
Men alltså jag brukar säga att den bästa dagen att placera var igår. Den näst bästa dagen att placera är idag. Och man behöver inte tänka så mycket på att tajma börsen. Det är ju ingen som vet när det vänder. Det kanske har vänt nu. Alltså börsen har ju nästan gått upp 10% sedan årsskiftet. Den kanske har gått upp över 10% nu. Jag vet inte vad, jag har inte hunnit kolla börsen nu när vi spelar in det här. Det är ganska tid på morgonen. Men mycket väl så att den har liksom passerat 10% nu. Och då är vi bara knappt förbi halva januari. Men det kan också vara så att det här bara är en tillfällig uppgång och att kriget i Ukraina sprider sig till fler länder och att marknaden rasar igen och att det blir ett ännu större ras än vi hade förra året. Det är ju ingen som vet. Mm. Alltså det blir ett kärnvapenkrig, ja, men då har vi nog större problem än hur börsen går. Så att jag tror inte att man ska försöka spekulera, utan börja investera och ha en strategi. Var långsiktig och försöka att månadsspara på börsen. Det är det absolut bästa sättet att göra det på. Sen om man ska köpa aktier eller fonder, ja, men där finns det inget rätt eller fel egentligen. Aktier är ju kanske inte till för alla, även om många börjar med att handla aktier. aktier kräver ju mer tid, det kräver mer kunskap, det behöver mer engagemang. Många kanske inte har den tiden eller det engagemanget, men man vill bara att pengarna ska växa. Och då kanske man ska titta på att sätta upp ett fondsparande. Men med det sagt så börja direkt. Och jag förstår att det kan kännas obehagligt nu när det är så skakigt och om man inte riktigt vet hur saker och ting går. Men det är ju också det som är grejen, att det är ingen som vet. För hade vi vetat, då hade ju alla tjänat hur mycket pengar som helst. Och det är inte alla som gör.
Men det finns ju de som sparar pengar i madrassen, typ. Ja, inte madrassen. Så.
Ja,
men,
för ett konto.
Ja, precis. Men vad skulle du säga om det? Att hur förlorar man någonting på det per år genom att man sitter och håller på pengarna istället för att investera?
Ja, men alltså, viss summa ska man ju ha i madrassen eller på ett konto. Framförallt i dessa tider när allt blir dyrare och när det kommer ganska mycket så här oförutsedda händelser eller utgifter, då är det ju bra att sitta med en buffert. Men har man en buffert, då resten ska man ju investera, tycker jag. För att vi har ju också en inflation som är på nästan 10% i Sverige. Så att pengar, om pengar har tappat i värde förut, så tappar de ju ännu fortare i värde idag. Mm. Och pengar som man inte behöver på i alla fall 5 år, de ska ju vara investerade, tycker jag.
Och du sa förra gången när du var här att man skulle placera då, som du sa nu, på ett konto som man har för de här oförutsedda händelserna. Vilken typ av procent av sin, brukar du tänka att man ska ha där av sin, till exempel, årslön?
Men det där är ju väldigt individuellt. Det beror ju helt och hållet på vad man har i utgift varje månad. Men jag brukar säga att vanligtvis när vi har ett vanligt år som inte är som 2022-2023, då kanske man ska ha 3 månadslöner på kontot. Eller en summa som täcker dina utgifter i 3 månader. Idag skulle jag säga ha en summa som täcker dina utgifter i 6 månader.
Just, och har man inte det, så behöver man ju inte heller kanske få panik, utan börja sätta undan.
Ja.
Så har du det sen.
Precis.
För att det är ju aldrig för sent att börja spara på den. För det tänkte jag på nu när du sa det här med att man månadssparar. Men att man kan då ha så här autogiro som man då... Att det förs över pengar lite grann hela tiden. För många idag känner ju att det är tufft ändå ekonomiskt. Jag skulle vilja långtidsspara för att jag vill inte hamna i den situationen igen. Hur mycket ska man, för att jag tänkte sen när jag ska investera, då måste jag gå in med en summa. Och du var ju så här, du ska inte gå in med mycket på en gång.
Nej.
Du ska ju pytsa in.
Precis.
Men kan det börja med att man öppnar upp ett konto och sätter in så här 200 eller 500 spänn i månaden? I
ja, gud ja. Alltså man kan ju fondspara med en 100 varje månad. Men... det handlar inte om hur mycket man sparar, utan att man sparar. Och om man tittar på liksom tiden vi befinner oss i nu, och om man ska försöka se någonting bra med det, så tycker jag i alla fall att den här tiden kommer lära oss att spara. För att det som har hänt under de här åren, framförallt för många unga, det är ju att vi har befunnit oss i en högkonjunktur. Och det har varit väldigt billigt att låna pengar. Och vi har levt ett liv som vi kanske inte alltid har... egentligen haft råd med. Vilket, om man tittar på skuldsättningen, så ser man ju att väldigt många unga är skuldsatta. Och väldigt många har lånat pengar för att konsumera, just för att det har varit så billigt att låna. Och det vi har gjort är att vi har skapat ett låna-slösa-samhälle, framförallt för unga. Och väldigt många har glömt bort det här med att spara, just för att pengar har varit så tillgängligt. Och det som är bra med att vi går in i en ekonomiskt tuff tid, alltså bra och bra, men det kommer lära oss att spara pengar. Mm. Och det tror jag behövs efter de här 12 åren som vi har haft bakom oss.
Men om man då ska börja då idag till exempel då, att investera pengar. Är det alltid så när man då ska börja med att man ska titta liksom, om jag sätter in pengar på Avanza-konto till exempel. Och så ska jag ett konto eller fler?
Alltså det beror ju på vad man vill. Men vill man bara börja, så skulle jag säga börja med ett konto. Man behöver inte göra det svårt för sig själv.
Ska man tänka långtidsspar på det då?
Ja.
Mm. Tydligt ja. För att vi pratar ju om det här med långsiktigheten. Att det är den som är viktig för framtiden, såklart. För att bygga liksom. Men vilka, om man då ska titta på liksom, vad är det för typ av branscher, hur ska man tänka då när man börjar spara, vad är det man ska gå in i för typ av branscher till exempel nu om man ska börja idag, som jag ska göra?
Ja, men jag tror att så här, ska man börja idag, då måste man titta på, steg 1 skulle jag säga, det är att man tittar på hur länge kan du avvara de här pengarna. Kan du avvara dem i minst 5 år, då ska de investeras. Kan du inte avvara dem i minst 5 år, då kanske de inte ska investeras.
Så då ska de in på det här kontot där man ska spara.
Precis.
För att kunna...
Och anledningen till det är att alltså om man tittar på just det här vi pratade om tidigare, så här, hur börsen går kortsiktigt, det svänger ju väldigt mycket. Det är ju liksom, om man tittar på hur börsen har gått på en dag eller en vecka, det är ju väldigt mycket upp och ner. Men om man tittar på hur det har gått de senaste 10 åren, så ser man ju en väldigt tydlig liksom, uppåtkurva. Och vi vet ju inte hur det kommer gå kommande 5 år. Vi kanske kommer ha liksom, ett kärnvapenkrig om 2 år. Och då är det jobbigt att placera pengar som man sen inte får ut. Så att långsiktiga pengar ska ligga på börsen. Kortsiktiga pengar ska i dessa tider inte vara på börsen. Så att om man börjar där. Och sen så kan man ju titta på så här, hur mycket vill jag engagera mig i det här? Ska jag ha ett aktiefondsparande eller ska jag ha ett fondsparande? Sen ska man komma ihåg att man också kan äga aktier indirekt via en aktiefond. Så att man behöver liksom inte sitta och plocka aktier själv och göra analyser själv, utan man kan köpa en aktiefond där en fondförvaltare sitter och gör analyserna åt dig. Det är lite som att så här, ja, men, byta däck på bilen. Du kan klura ut det själv och googla dig och liksom kolla på YouTube-klipp hur man gör. Men känner du att du inte orkar lägga din tid på att byta däcken själv, men då kan du lämna in dem till någon som gör det åt dig mot en extra peng. Och lite samma är det med fondsparande. Du kan fortfarande få aktier, men du har liksom den här personen som gör jobbet åt dig. Och många gånger kan det ju vara värt det om man inte orkar sitta med det själv. Så att steg 2 skulle jag säga, så här, men kolla på hur mycket du vill engagera dig. Och känner du att du vill stockpicka och välja ut aktier själv, ja, gör det. Men känner du att du inte vill göra det, då kanske du ska titta på ett fondsparande. Och beroende på vad du väljer där så skulle jag säga så här, sätt ihop en portfölj som inte är för stor till en början. Utan börja med kanske 4-6 olika innehav, alltså 4-6 fonder eller 4-6 aktier, eller om man nu vill blanda. Och just branschmässigt i dessa tider så ska man nog tänka på så här, vilka gynnas av att vi befinner oss i den här perioden och vilka missgynnas av det. Och bolag som oftast missgynnas av att så här, räntan är hög och ja, men, saker och ting blir dyrare, det är till exempel fastighetsbolag. De har det väldigt tufft just nu, för att fastighetsbolag är ju beroende av att låna pengar. Och nu när räntan är hög så blir det väldigt dyrt att låna pengar. Tillväxtbolag brukar inte heller gå bra i dessa tider, därför att tillväxtbolag behöver också låna pengar, och när de kanske inte lånar lika mycket för att räntan är så hög, så kanske tillväxten minskar och de behöver växa organiskt, vilket kanske tar lite längre tid. Då drar sig investerare ur. Bolag som brukar gå bra, det är ju trygga, stabila företag. Företag som oftast kanske inte har en jättestor kursökning, men som har en utdelning. Ett exempel på ett sånt bolag är till exempel Telia. Telia är ju ett klassiskt utdelningsbolag. Man köper inte det för att man tror att kursen kommer gå upp med 50%, utan man köper ju Telia för att man vet att det är ett stabilt företag. De har en bra utdelning och det är ett bra bolag att ha i portföljen. Sen inte det här någon köprekommendation, men det är ju ett exempel. Och lite så får man ju tänka när man sätter ihop en portfölj nu. Så här, vilka branscher går mindre bra i dessa tider? De kanske man liksom ska hålla sig ifrån. Sen finns det branscher, till exempel också så här, hela bankindustrin tjänar, alltså banker tjänar sjukt mycket pengar nu när allting är så här dyrt. De tjänar pengar på utlåning, de tjänar pengar på inlåning, de tjänar pengar på liksom allt. Och om man tittar på hur banksektorn har gått det här året, så har de ju också gått väldigt, väldigt bra. Så att man får ju liksom försöka ställa sig själv frågan, så här, vilka tjänar pengar i dessa tider? Mm. Men då kanske det är de bolagen man ska äga. Och sen ja, men allt det här som är nice to have, men som inte är ett måste. De branscherna kanske man ska försöka undvika.
När vi pratade sist så var du också inne på skog och det här med miljö.
Ja.
Hur ser den branschen ut nu?
Ja, men, alltså, att investera hållbart tror jag alltid kommer löna sig. Oavsett vilken tid vi befinner oss i, alltså, rent ekonomiskt. Men jag tror att väldigt många bolag som jobbar med hållbarhet kanske har det lite tufft nu. Beroende på vad det är för bransch de är i. Vi ser ju väldigt många solcellspaneler till exempel, som säljer företag som säljer solcellspaneler. De har ju gått väldigt bra det här året. Just för att elen är dyr. Väldigt många börjar ju installera solpaneler. Men det är ju också så här, man får ju titta på vad är det för typ av produkt eller tjänst de erbjuder.
Ja, just det. Men där, nu har vi då inne på de här långsiktiga. Om man nu är så här att man skulle vilja göra ett klipp, när vet man att man, när ska man våga satsa kortsiktigt och vilka pengar ska man våga göra det med?
Alltså i dessa tider är det ju extremt hög risk att ha ett kortsiktigt tänk. Det är klart att man kan ju alltid ha det om man verkligen vill. Men om risken är hög för kortsiktig handel i vanliga fall, då är ju risken ännu högre i dessa tider. För att det kan lika gärna vara så att du gör en affär idag och imorgon bryter liksom kriget ut i fler länder och fler länder blir involverade och sen så kanske det rasar ännu mer på börsen. Så att det är väldigt svårt att förutse hur det kommer gå. Jag tycker inte att man ska göra kortsiktiga affärer i dessa tider, även om man vill. Utan jag tycker att ja, men då är det bättre att ta pengarna och kanske dra till Casino Cosmopol och försöka spela på någonting där. Alltså, det är liksom,
det är så pass.
Det är verkligen gambling. Och det ska man undvika.
Men då är det så att om man gör kortsiktiga investeringar, då är det pengar som man också kan förvänta sig att man förlorar. Alltså man ska inte satsa med pengar som man inte ser att de här kan jag vara utan i sådana fall.
Precis. Alltså man ska ju inte gå in med sina livsbesparingar och göra en kortsiktig affär.
Men när är det läge att göra en kortsiktig affär då?
Det är aldrig läge att göra kortsiktiga affärer. Men alltså, om vi går tillbaka till det här med känslor och människors tålamod, så vill vi ju alltid. Alltså, vi vill alltid tjäna mycket pengar på kort tid. Men ju kortare tid det är, desto större är risken. Så att det går. Men då tar det också en mycket, mycket större risk än om du har ett sparande som sträcker sig över 5 år.
Men ska man också vara väldigt kunnig kanske i det här då, i olika branscher och så vidare, och kanske man hör om något företag som är på väg upp eller medicinering som är på väg upp som har kommit och som görs, alltså så att man har lite koll på.
Ja, alltså eller? Jag tycker du säger en väldigt vanlig men farlig sak.
Okay.
Och du säger så här, om man hör att ett bolag är på väg uppåt. Och det är just det här med, återigen, då går vi tillbaka till det här med spekulationer. För det är ju så här, alltså många förlorar ju väldigt mycket pengar på att köpa bolag som de hör saker om. Jag brukar tänka så här att jag investerar i bolag. Alltså jag skulle aldrig gå in och köpa en lägenhet som jag inte har sett för att jag har hört att den är bra. Utan jag vill ju alltid gå in och se lägenheten. Jag vill liksom kolla i vilket område den ligger. Jag vill veta vad föreningen har för ekonomi. Jag vill veta vad kostnaden för lägenheten är. Jag vill veta om det är ett renoveringsobjekt eller inte. Jag vill veta om det finns någon balkong. Alltså man gör ju någon typ av analys när man går in i en lägenhet. Man går inte in med en sån här blindfolder på och bara köper en lägenhet för att man har lite feeling.
Sjukt bra jämförelse. Ja.
Och lite samma är det ju på börsen. Alltså man behöver ju liksom kolla på vad är det för bolag jag köper. Är det ett bolag som växer? Är det ett bolag som har liksom ganska höga kostnader? Vilka är det som styr bolaget? Hur ser framtidsutsikterna ut? Hur ser branschen ut? Och lite samma analys som när man köper en lägenhet behöver man ju göra. Man behöver liksom lära känna sitt bolag. Jag brukar jämföra det med att dejta. Alltså man går ju inte bara ut och liksom hoppar in i en relation med vem som helst. Utan man försöker ju lära känna den personen. Och lite samma är det på börsen. Du måste liksom dejta bolagen du investerar i. Så att gå på vad någon annan har sagt eller vad någon annan tror på. Ja, det kan man göra. Men du kan också liksom få en riktig så här bottennapp, heter det så. Så att det bästa är ju alltid att göra en egen analys, att köpa bra bolag och behålla dem.
Mm.
Det är den absolut bästa strategin över tid. Att investera i bra bolag och månadsspara och göra det över tid.
Det ska vi göra om en liten stund för min del då. Jag tittade ju in på Avanza nu, att jag hade, det var ju ett år sedan jag satte in de där pengarna. Och de har gått upp, jag har två konton. De har gått upp 2 kronor. Men det ändå har i alla fall gått upp.
Ja.
De här 2 kronor. 2 kronor var jag tjänat på ett år på de där. Men det är som sagt, jag har inte placerat dem än. De ligger bara där på. Det finns någonting, vi pratade på telefon hemdagen inför vi skulle ses idag. Så pratade du om lite olika risker. Alltså hög marknadsrisk, bolagsrisk, branschrisk till exempel. Om vi tar hög marknadsrisk, vad är det?
Alltså när man investerar på börsen, så precis som jag sa tidigare, så gör man det alltid, alltså det kommer alltid med en risk. För att det tryggaste, eller det många tror är det tryggaste, det är att ha pengarna på ett konto eller i madrassen. Att investera pengar kommer alltid med en risk. Och vanligtvis så finns det ju en så här generell marknadsrisk, vilket vi ser just nu. När det är så mycket som händer i världen, det är ett krig, det är liksom hög inflation, höga räntor Och då spelar det ingen roll vilken marknad det är. Om det är USA eller om det är Sverige eller om det är Tyskland. Alltså hela världens marknader är påverkade av det som sker. Det är liksom en generellt sett högre marknadsrisk just nu än när vi befinner oss i en högkonjunktur där ekonomin blomstrar och där allting går superbra och där börsen bara liksom ökar och företag växer och tjänar mycket pengar och anställer. Så att när jag säger att det är en hög marknadsrisk just nu så menar jag så att oavsett vart man placerar de pengarna så är risken lite högre just nu. Sen finns det, och det här beskriver jag också väldigt mycket i min första bok, Haja börsen, som jag skrev förra året. Det finns någonting som kallas för bolagsrisk, som är en risk kopplad till ett visst bolag. Till exempel Tesla har ju en bolagsrisk på så sätt att Elon Musk är en viktig person. Skulle han avlida eller någonting skulle hända honom så kanske det skulle påverka Teslas aktiekurs för att han är en så viktig spelare för bolaget. Och då är ju det en bolagsrisk kopplad till liksom Tesla och Elon Musk. Om han skulle avlida så kommer det inte påverka Volvo till exempel, utan det påverkar ju bara Tesla. Så att den risken är kopplad till det bolaget. Sen finns det någonting som kallas för branschrisk och det såg vi till exempel under pandemin när reseförbuden kom och människor inte kunde flyga. Då påverkade hela flygindustrin. Då spelar det ingen roll om du är Norwegian eller SAS utan hela branschen påverkas av att pandemin kom. Och det är ju så här alltså en branschrisk. Så att när man investerar så behöver man alltid titta på så här, vad finns det för risk för just det bolaget? Vad finns det för risk för branschen? Finns det någon generell marknadsrisk just nu? Och det är just lite så man tänker när man gör en analys.
Just det, så de grejerna är viktiga att ha koll på när precis. Man ska investera. Så vilken är viktigast nu då när vi ska sätta in mina pengar nu? Jag tycker det är risker överallt. Men det är då att kolla när jag ska placera pengar så är det liksom kolla att jag inte går in i branscher som är riskgrupp just nu.
Precis. Och den generella marknadsrisken. Men för dig tänker jag främst ett fondsparande. Mm. Och då kanske man inte är så beroende av ett bolag. När du köper en fond, då får du automatiskt tillgång, om du till exempel köper en aktiefond, då får du automatiskt tillgång till minst 30 olika aktiebolag. Så genom att köpa en enda fond så får du liksom en ganska stor riskspridning.
Det är väl det man inte ska. Man ska inte lägga allting i samma korg.
Nej,
utan man ska
precis.
Sprida ut.
Exakt.
Så att det finns en utspridd risk.
Och ja.
Inte liksom,
för det är ju det, många tror ju att investera på börsen handlar om att jaga avkastning.
Mm.
Men det gör ju inte det. Och det är oftast de personerna som bränner sig och förlorar väldigt mycket pengar. Det är ju de som jagar avkastning. Att investera på börsen handlar hela tiden om att minimera risken. Att hela tiden göra placeringar till så låg risk det bara går. För att över tid bygga en avkastning.
Okej, okay. Men du sa också när vi pratade på telefon att det finns, att det är ganska ändå bra framtidsutsikter även om vi dagligen får rapporter om hur jobbet allting är och eländet och priser och allt, räntor och allt sånt där. På vilket sätt har vi bra framtidsutsikter?
Alltså när man investerar på börsen eller när man tittar på hur börsen går, börsen är ju framåtblickande. När man pratar om liksom det som har varit, då pratar man om statistik. Då har vi liksom siffror på hur det har utvecklat sig. Börsen är framåtblickande, vilket betyder att det vi ser, eller utvecklingen vi ser idag, är hur marknaden tror att det kommer vara om 2-3 år. Så att börsen är positiv idag betyder att så här, marknaden har bra förväntningar om framtiden. När börsen rasar så betyder det att marknaden tror inte att det som kommer inom 2-3 år kommer vara bra. Så att börsen är alltid framåtblickande och det som har varit spelar egentligen ingen roll. Och det som sker idag är redan liksom inpräntat i liksom där börsen står idag. Och det som liksom är upp eller ner, det är ju alltid så här vad man tror om framtiden.
Mm. Och vad tror du då om man tänker, om vi kan ju inte förutse om hur kriget i Ukraina eller sådana saker som pandemier och sånt där, det kan vi inte förutse. Men hur skulle du säga, kommer börsen vara liksom mera stabil låg under, för du sa att det här året kommer också bli tufft 2023. Vad är det i det som är tufft? Är det att det kommer ligga kvar lågt och att vi får vänta på att det börjar stiga igen eller kommer det gå ytterligare ner?
Nej, alltså när jag säger att det kommer vara tufft 2023 så syftar jag främst på att Jag tror att vi kommer ha en inflation som fortsätter stiga, i alla fall första halvåret av 2023. Vilket gör att räntorna kommer nog fortsätta höjas och många kommer få ännu tuffare liksom, rent ekonomiskt. Sen tror jag att vi kommer nog gå in i en lågkonjunktur där väldigt många, alltså många bolag som hade det tufft under pandemin men klarade sig från en konkurs kommer nog gå i konkurs nu. Alltså för att man har liksom inte det andrummet att hålla ut i så många år. Så att jag tror att så här, den här konkursvågen av småföretag har inte kommit än, men den tror jag att vi kommer se under 2023.
Och hur kommer det påverka?
Det kommer ju leda till att det blir en högre arbetslöshet. Många storföretag varslar. Det såg vi ju redan i november, december att många stora e-handlare varslade för att alltså, de omsätter inte lika mycket. Människor konsumerar inte på samma sätt, vilket gör att de drar ner på personal så att arbetslösheten stiger. Men jag tror samtidigt att börsen kommer nog vara lite mer stabil i år än vad den var förra året. Och det förutsätter att kriget inte sprider sig, utan att den kanske till och med avslutas. Då kommer vi nog se börsen studsa upp. Men så länge kriget inte sprider sig till fler länder så tror jag ändå liksom att det kommer vara okej. Okay, för att marknaden har ju någonstans också räknat med att det här kriget ska fortsätta under det här året. Så att det är ju redan inprisat i aktiekurserna idag. Sen tror jag att nu har vi ju börjat se inflationen gå ner i USA. Igår kom senaste inflationssiffrorna för december där inflationen ligger på 6,5%, vilket är den lägsta nivån på ett år. Och där har vi ju sett en minskning på inflationen de senaste 6 månaderna. Så att det är ju verkligen så här, ja, men en ljusglimt i en väldigt mörk tid. Och Sverige brukar ju alltid, ja, men ligga ungefär 3-4 månader efter USA. Så att piken, inflationspiken i USA var någon gång i, jag tror att det var september-oktober. Så att vi kommer nog se piken även i Sverige inom, ja, men ett par månader i alla fall. Och sen tror jag att det i andra halvan av 2023 nog kommer vända neråt.
Mm. Och så sen att, när kan vi börja se ljusningen i, alltså så att det börjar gå uppåt, att vi börjar till bättre tider? Hur lång tid framåt? Är det ett par år eller är det?
Nej, jag tror att nu är det ju bara spekulationer. Ja. Som sagt, så här, ingen vet vad som sker, men jag tror att räntorna kommer fortsätta upp första halvåret och sen så tror jag att inflationen kommer stabiliseras och kanske vända ner och sen så kommer jag tror att vi kommer se Riksbanken sänka räntan under 2024, början på 2024. Så att 2023 tror jag blir ett fortsatt tufft år. Men jag tror också att det är någonstans här det kommer pika och sen vända.
Så det gäller att hålla ut.
Precis.
Och komma ihåg att det blir bättre.
Ja.
Så att det har varit sämre. Du skulle få ge 3 tips också hur man ska tänka framåt och vad det är man behöver hålla koll på.
Mm. Men jag tror att så här, det är ju väldigt många som är rädda nu och framförallt så här, rädda för att investera. För man tror att ja, men det alltid kommer fortsätta neråt. Det man behöver hålla koll på just nu om man vill börja investera på börsen, det är ju att ja, men först och främst hålla koll på inflationen. Och kanske framförallt inflationen i USA, hur den går. För att det kommer ju alltid återspegla sig i Sverige. Så att håll koll på inflationen och se hur den utvecklar sig. Håll koll på liksom kriget och hur det går. Att det inte så här, ja, men sprider sig till fler länder. Och sen håll koll på arbetslösheten. Och arbetslöshetssiffrorna brukar ju också presenteras i USA. Och det här är ju så här enkelt.
Men det är ju, USA, tänker
jag. Ja, men
vi följer dem.
Ja, vi följer dem. Uh-huh. Men det här är ju liksom ingenting. När jag säger så här, hålla koll, det är ingenting man behöver liksom. Alltså, det räcker med att man följer ekonominyheter i svensk media. Det rapporteras ju ständigt om hur det går i USA. Och då vet man att så här, men, alltså, det är någon, man får någon hum om hur det kommer gå i Sverige kommande månader.
Bra, för då tänkte jag så att var du som kom med den här idén att lägga ut det här tipset. Och då tänkte jag att jag lägger ut det på Instagram. Så kan ni kolla där och vill då, har ni inte lyssnat på avsnitt så kan man göra det såklart flera gånger om man missar någonting. Men sen pratade vi också om, och du var snäll och föreslog att vi skulle, om lyssnarna har frågor. Så att jag tänkte att jag gör ett jättetydligt inlägg i, för det beror, ibland kan man ju lyssna på det här avsnittet om 3 veckor typ. Men då kan man se en ruta där det står frågor till andra om börsen. Och då kan man skriva i kommentarsfältet eller gå in och skriva direkt på DM också, tänkte jag. För ifall inte alla vill skriva i kommentarsfältet. På då Kaspersen understreck nyfiken på. Och sen kommer jag också lägga upp lite stories och så på, så att vi kan få in lite frågor. Så kan du komma tillbaka. Nu vet jag att du ska åka bort en tid här.
Ja.
När är du tillbaka?
Slutet på mars.
Slutet på mars. Men ja, då tänker jag, då kanske du kommer hit någon gång i april. Ja. Och så försöker vi sända det då ganska snart in på. Mm. Så att ni kan ställa frågor just om ni är oroliga för någonting eller om ni är nyfikna.
Eller så
på,
kan vi göra det innan ni åker i februari.
Precis, om vi får in, ja, precis, om vi får in lite frågor. Så det kan vi kolla på. Vi ska i alla fall följa upp, så kan vi göra ett, det är ju superbra. För då får ni lyssnare också möjlighet. Jag är ju så sjukt okunnig i det här, så att det finns ju många följdfrågor som några säkert vill komma fram till. Du har ju också skrivit en ny bok som kom ut i höstas, som heter Framgång. Andras lärdomar och egna insikter. Jag tyckte det var skruv, för jag läste ju andras lärdomar. Alltså så här, andras,
du tyckte alla andras.
Ja, precis. Men dina lärdomar och egna insikter. Vad var det som fick dig att skriva den här boken?
Ja, men jag tror att det var, alltså det är ju en annorlunda bok från det jag vanligtvis pratar om. Jag brukar ju oftast prata om ekonomi, men det här är liksom ett helt annat spår. Och jag tror att för mig var det viktigt att ge ut en bok, alltså som handlar om framgång, men som inte är det här klassiska jobba ihjäl dig, gå upp tidigt på morgonen, ta en kall dusch, alltså det här amerikanska sättet att se på framgång. Utan för mig var det viktigt att, ja, men så här, bygga framgång på ett, ja, men hälsosamt sätt. För i slutändan så, du ska inte bränna ut dig bara för att du vill uppnå en dröm eller göra någonting med ditt liv. Det är ju aldrig värt det. Utan det är ju viktigt att kunna göra det man vill, men också njuta under resans gång. Och när jag läste de här framgångsböckerna som finns, så insåg jag att alla bara liksom bygger en förväntansbild av framgång som är väldigt ohälsosam. Det är ingen som pratar om baksidorna. Det är ingen som pratar om, men så här, ensamheten man känner när man bygger företag till exempel, att man oftast, ja, men så, i mitt fall, jag som har gjort det själv, jag har ju känt mig väldigt ensam, för jag har ingen att prata med på det sättet, jag har ju liksom ingen sparringpartner, och det blir väldigt tufft. Men jag har också varit utbränd, jag har också gjort misstag, jag har gått på minor, jag har bränt mig och lärt mig. Och det var ingen som pratade om de sidorna. Det är ingen som pratade om den här känslan när man inte känner sig tillräcklig. När man känner att man gör allt, men ändå räcker inte tiden till. Jag ville skriva en framgångsbok som ger en, ja, men så här, en riktig bild av hur det är. För att det finns också baksidor som ingen vågar prata om. Men sen så är det också väldigt många unga som mår väldigt dåligt, för att man har så extremt höga förväntningar på sig själv. Så att jag ville liksom lyfta allt det. Så att det här är en bok som både peppar och inspirerar, men som också kritiserar.
Mm. För jag vet att det var ju en händelse när du var med om en olycka då med en elsparkcykel, som gjorde att du var tvungen att vila plötsligt. Mm. Och innan dess så hade du, var du kanske den här personen som jobbade mycket och att alltid hade mycket, och förstod inte att du själv var väldigt trött.
Nej.
Men många tror ju att man inte kan nå framgång om man inte jobbar 24/7 och alltid har så jävla mycket att göra, och att det är liksom nästan kredit att ha mycket att göra, att man då är duktig. Mm. Men hur kan du känna som har gjort, varit på båda sidorna, hur påverkas din framgång av att du har tänkt till och inte har alltid så jävla mycket att göra?
Mm. Alltså jag kan ju säga så här, jag har ju aldrig varit så produktiv som jag är just nu, när jag inte är stressad och inte har jättemycket att göra. Och jag gör mer saker, jag gör bättre saker, men jag har också tvingat mig själv att, men så här, prioritera mig själv och vila. Och känner jag att det blir för mycket en period, men då tar jag ledigt 2-3 dagar. Och det är ju förmånen man har som egen företagare, att man kan styra över sin tid. Men det här som jag var i precis innan min olycka, när jag också var på toppen av min karriär, att jag alltid var stressad, hade alltid mycket att göra, och det var lite som en grej att så här, sova dåligt. Och sova sent och gå upp tidigt och liksom inte få så många sömntimmar. Och jag bara insåg att det funkar inte. Alltså jag mår mycket, mycket bättre idag. Och jag mår bra för jag tränar, jag sover bra, jag äter bra. Jag presterar bättre för att jag mår bättre. Och det känner jag så här, alltså det är den riktiga framgången för mig. Jag känner mig mer framgångsrik idag än vad jag någonsin har gjort någonsin i mitt liv. Just för att jag mår bra. Och där är ju också så här, framgång är ju lite som det här med att människor som säger jag vill bli rik, jag vill bli framgångsrik. Alltså det är så abstrakt, man måste definiera det för sig själv. Så här, vad är framgång? Många mäter i kapital och karriär. För mig har det skiftat från att vara kapital och karriär till att handla om välmående. För när jag mår bra, då går allting runt omkring mig väldigt bra.
Och det är den effekten som man vill komma till. Men den är svår. Alltså jag har ju själv varit utbränd och även när jag har kommit ur det och tycker att jag har så här full av energi, så känner jag ändå så att det finns liksom en prestationsgrej inom en också. Att man vill prestera så jävla mycket och man liksom vill göra det så bra så mycket. Och då trycker jag in massa saker i den här kalendern. Och så blir det inte tid för mig själv. Och så hamnar man i tröttheten igen. Och någonstans så kan jag tänka det här med att de... Och jag vet inte om det är så, men nu är du många år yngre än vad jag är. Så du kanske känner att det, liksom, den yngre generationen... Då, säg att någon som går ut från gymnasiet och upp till 30. Att det känns som att det är väldigt viktigt att nå framgång väldigt fort. Alltså rent yrkesmässigt. Är det så att det finns liksom något cred i det? Det känns som att de vill bli vd:ar på en gång.
Ja, men så är det absolut. Men jag tror inte att det bara handlar om framgång, utan jag tror att vårt tålamod är ju sämre än någonsin när det kommer till precis allt. Vi vill tjäna mycket pengar på kort tid. Vi vill helst liksom bygga en karriär väldigt fort, gärna utan att jobba. Vi vill, alltså, det är så mycket vi vill, men vi är inte beredda att göra jobbet. Och vi vill hitta genvägar, men i slutändan så inser man också att det finns inga genvägar till något. Det finns inga genvägar till drömkroppen, det finns inga genvägar till drömkarriären, det finns inga genvägar till liksom drömkapitalet, utan det handlar om hårt jobb. Och man måste förstå att hårt jobb tar tid. Man behöver inte bara liksom, det handlar inte bara om att jobba hårt, utan det handlar också om erfarenhet. Och det har jag ju lärt mig, att viss erfarenhet måste man få genom, alltså över tid. Det går inte att få det på liksom kortare tid. Det går inte att få det på en gång. Det går inte att få det när man är så ung, utan det kommer med åren. Och det måste man ha respekt för.
Och där hade du i boken också skrivit igen hur du har gjort för att, för det, vi pratade innan podden började, att du också är en prestationsmänniska.
Ja.
Och jag tycker inte att det är så konstigt. Vi, genom skolan och liksom när vi gör saker, vi spelar fotboll och gör mål, så får vi beröm när vi presterar. Så det är ju hela tiden att vi ofta får beröm. Så att det blir ju klart att det blir fokuserat på att vi vill prestera. För att då får vi bekräftelse. Men det som jag tycker var fint i boken också är att du har ju gett exempel på hur du nu styr din tid bättre, så att du också får den återhämtningen som du gör. Du lägger upp veckorna framöver på ett annat sätt än tidigare. Kan du berätta lite om det?
Alltså innan min olycka så gick ju mitt liv ut på att planera in jobb först. Det var min prio nummer ett. Och sen planerade jag in allt socialt jag hade. Event och middagar med vänner och så. Och sen i sista hand så kom ju tiden för mig själv, vilket var noll. Det fanns ju ingen tid kvar när jag hade planerat in liksom allt jobb och allt socialt. Men efter min olycka så lärde jag mig att vända på pyramiden och att först och främst planera in egen tid. Planera in tid för träning, tid för återhämtning och sen planera in jobb och sen planera in det sociala. Och det som har hänt är att jag har fått dra ner det sociala ganska mycket. Men jag har ju också insett att jag hade ett extremt liksom, alltså, intensivt socialt liv. Och jag hade nog inte förstått hur mycket det var förrän jag började vara med mig själv. Och det här har gjort att jag har hittat en så här inre harmoni, som jag alltid har sagt att nej, men jag har inte det där. Jag har inte det här inre lugnet. Men jag har liksom hittat det när jag är nästan 30 år gammal. För att jag tillät mig själv att hitta det.
Men det är så roligt att du säger det, för att det här med inre lugnet, man kan ju bli lite rastlös i början.
Ja.
Jag vet inte hur du upplevde det. För hittar du en behaglig känsla i lugnet på en gång?
Nej, jag fick ju panik.
Ja.
Jag tyckte det var sjukt jobbigt. Det var liksom första gången i mitt liv som jag hörde mina egna tankar.
Och de är intressanta eller väldigt jobbiga ibland.
Nej, men alltså, jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till dem. Jag var så här, oj, det pågår något i mitt huvud när ingen annan är runt omkring. Ja, men det är sjukt läskigt också. För att jag har ju alltid identifierat mig som en extrovert person. Jag har alltid tänkt så här, men det är så jag får energi av människor. Vilket till viss del stämmer, för jag älskar att träffa människor och det är ju därför jag har haft ett så stort socialt liv. Men när jag landade i det här lugnet, för först var det skitsvårt för mig att bara vara själv. Alltså att helt och hållet vara själv, inte umgås med någon, inte ringa någon, inte smsa, men alltså bara vara liksom så här jag. Och först hade jag ju alltid på musik hemma, för jag tyckte det var så jobbigt med den här tystnaden och jag bor ju själv. Men då blev det ju så här igen att jag inte ens kunde tänka, för att jag satt ju och sjöng med i låtar och liksom, alltså man är ändå inte, man hittar inte det här lugnet. Och så testade jag att utmana mig själv och bara så här, nu stänger jag musiken också, nu ska jag liksom bara vara helt tyst. Alltså jag fick panik. Det var så sjukt jobbigt, men jag fortsatte ändå att vara i det. Och det började först med liksom 10 minuter, en halvtimme per dag. Och sen nu alltså, kan vara i flera timmar. Jag var sjuk i precis innan nyår, åkte på influensan och var liksom, kunde inte prata, fick en stämbandsinflammation. Jag var tyst i en vecka utan liksom att prata med folk, utan att träffa folk. Och insåg så här, jag är inte en extrovert person. Jag är en introvert person, för jag får energi av att vara själv. Men jag har aldrig tillåtit mig själv att förstå det.
Det är intressant. Att det, hitta nya sidor hos sig själv som också är väldigt positiva för dig i allting du gör sen utåt.
Mm.
När du pratar om extrovert och introvert, är du, när du, det står lite grann om det här med också det här med man presterar, hur viktigt det är att visa andra eller sig själv. Mm. Vad är det viktigt om du gör ett jobb? Är det att visa andra att det här var bra, eller vill du känna framförallt tryggt själv, nu har jag gjort mitt bästa och jag känner att det här blev bra?
Mm. För mig själv.
Mm.
Och just för att, alltså, hade jag presterat för andra, då hade inte jag kunnat vara så här, ledig i 2 år. Och det var för att jag kände att jag behöver det. Jag måste. Och för mig har jag faktiskt, det där är jag väldigt glad att jag har haft. Och det är att jag aldrig jämför mig med någon annan. Jag är alltså extremt tävlingsinriktad. Och jag tävlar bara mot mig själv. Jag vill alltid bli en bättre version av mig själv. Och det är väldigt, jag vet inte varför jag har den eller hur jag har fått den egenskapen. Men jag är väldigt glad att jag har den. För det är väldigt sunt att inte jämföra sig med alla andra.
Kan du också när du har gjort någonting bra landa i det och vara där en stund, eller har du bråttom vidare sen?
Nej, men jag har bråttom vidare. Men det är bara för att så här, för mig handlar det inte om målet, utan för mig är resan till målet. Det är där jag utvecklas. Mm. Så att när jag väl kommer till målet, då är resan redan avslutad.
Och där gör du också jättefina i något kapitel där du, om man har ett mål, hur man kan tänka framöver. Det påminner om det här Nöra som jag lärde mig på ledarskapsutbildningen. Att man har ett nuläge, ett önskat läge, hinder och agera och sådär. Så det är väldigt många fina hjälpmedel i boken också som du delar mer av. Pyramider som man kan liksom, så att det blir också bildligt att förstå hur man kan lägga upp det för att nå den framgången som inte bara är jobbet, utan framförallt också framgången i sig själv.
Mm.
Och den som jag personligen tycker är faktiskt den viktigaste. För som du säger, har du framgång i dig själv så blir ju förutsättningarna större att du ska lyckas med det du gör.
Mm.
Så en väldigt, väldigt fin bok. Jag tycker otroligt. Ja, men den är så öppen och ärlig. Vilket jag tycker är väldigt viktigt att du visar båda sidorna utav det. Att man inte bara ser den här sidan som man ser, nu pratar man ofta om sociala medier, men att allting ser så himla bra ut. Det är ju inte alltid så.
Nej.
Men där kan jag också känna att det är bra att visa baksidan ibland för att människor ska förstå. Jag har lite svårt att göra det på Instagram just när jag är i situationen, för att då måste jag lösa det själv.
Ja.
Alltså jag vill inte sitta och beklaga mig när jag är mitt i situationen. Däremot har jag lättare för att göra så här. För ett halvår sedan så drabbades jag av det här.
Mm.
Och jag tänkte på det här sättet. Hur känner du det? Har du lätt för att dela med dig när du är mitt i någonting som är jobbigt? Eller så här efteråt lämnar du det, tar du upp det sen?
Det beror på vad det är. Mm. Jag tror att olyckan och allt det som hände hösten 2019 för mig, det är nog ingenting som jag kunnat öppna upp mig om tidigare. Och det var nog för att det var så mycket som pågick. Alltså, jag pratade med min psykolog om det, för att det var första gången i mitt liv jag inte förstod mig på mina egna känslor. Och då sa han det att vanligtvis så är vi vana att känna en eller två känslor. Vi kanske känner ilska och frustration, eller så kanske vi känner liksom hopp och glädje, men det var första gången jag hade 20 känslor i min kropp. Jag hade ju själv råkat ut för en olycka, satt i rullstol. Jag hade en relation med en kille som jag avslutade, som tog livet av sig en månad senare. Jag hade fått skala ner mitt bolag. Det var så mycket som hände, så att jag kände ju så här ilska, jag kände frustration. Jag behövde läka rent fysiskt. Jag hade liksom något mentalt kaos jag gick igenom. Jag kändes liksom skuld. Alltså, det var så många negativa känslor. Så att till slut så kände jag mig bara helt blank. Och jag har aldrig känt den känslan. Och just där och då kunde inte jag prata om det. För jag visste inte vad det var som pågick i mig själv. annars brukar jag ändå, eller jag tycker själv att jag är ganska lätt för att prata om saker när jag är i det. Men det var första gången jag kände så här, jag vet inte ens i vilken ände jag ska börja. Och samtidigt så skrev människor till mig på Instagram, för att då var det den här fasaden de fick se. De bara, vi har aldrig sett någon ta en sån olycka med en sån klackspark som du gör. Och jag bara kände så här, klackspark, jag håller på att gå sönder. Jag vet liksom inte ens vem jag är längre. Så att det var ju allt annat än en klackspark. Men just där och då så visste jag, alltså jag visste inte vad jag skulle säga, för jag visste inte vad jag kände. Jag var som ett tomt skal som bara gick runt.
Och vad skulle du säga att den perioden har gjort med dig idag?
Alltså jag tror att den perioden, alltså den formade mig till en ny människa. För mig finns det en andra innan olyckan och så finns det en andra efter den här olyckan. Och den som jag blivit efter den här olyckan, även om jag inte kunde se det där och då, för att det var så extremt, ja men allt var så extremt påfrestande, så är jag väldigt tacksam för att allt hände. För att det gav mig dels den här inre lugnet som jag aldrig trott att jag har haft, men det har också gett mig ett självförtroende som jag aldrig haft, för att jag vet att efter det där jag klarar av vad som helst. Och det är jag väldigt tacksam över att kunna känna, inte bara liksom se, utan att ha den tron på mig själv och veta att oavsett vad som än händer så kommer jag hitta vägar framåt.
Det är fint att du delar med dig det, för jag tror att många är rädda. Nu var det väldigt exceptionellt att det hände så många saker, men att man är rädd för motgång, eller man är rädd för att det här, alltså, att när man mår så dåligt att det inte ska vända, men att man också kan bli en bättre version av sig själv tack vare den erfarenheten man får, eller på grund av den händelsen som har varit, så är det väldigt mycket man kan få med sig utav det. Lite grann som vi är nu. Nu är vi en tuff period. Men när vi kommer ur det så kommer vi förhoppningsvis vara en bättre version av oss själva efter den här ekonomiska situationen som vi är i. För att vi lär oss att spara. Vi lär oss att tänka till lite grann. Så det är en väldigt fin del att du delar med dig. För jag tror att det kan inspirera många andra.
Men det hoppas jag. Och det är, även om det kan kännas som det när man är mitt i det, att så här, det här kommer aldrig gå över, det här har inget slut, så inser man också att det har ett slut. Allt har ett slut, även allt dåligt. Även om det inte känns som att stormen kommer gå över när man står där, men den kommer gå över.
Lite grann som vi pratade om förut, det kan bli värre, men det kommer att bli bättre, vi måste komma ihåg det. Ja. Att se igenom den mörka tunneln.
Ja, sen tror jag också så här, mycket handlar om inställning och hur man tar saker. Man kan välja att lägga sig ner och bara ge upp, men det kommer ju inte, alltså det kommer ju inte hjälpa någon. Men sen kan man också välja att lära sig av det tuffa och se det som en lärdom.
Och det är där någonstans också det är så viktigt då, när man, som du pratar om, att du inte jämför med någon annan. För jag skrev ett inlägg som du kommenterade, som faktiskt var lite inspirerat av det när jag satt och läste din bok. Och då var det just det här med att man, när man inspireras av andra, och att det finns en möjlighet att vi att se förbi det som är just nu för att vi ska orka längre fram. Att man hittar den här liksom en positivare tanke i det, men att det är viktigt att man ser att jag har vissa förutsättningar, någon annan har andra förutsättningar, men ansvaret, även om det är hur jobbigt som helst, ligger hos mig. Så även om det är pest eller kolera, så är det jag som behöver välja vad jag ska göra. Och då kan jag välja det som är lite bättre. Och det tycker jag är viktigt när man skriver till exempel på sociala medier. Att det är ju mina förutsättningar som jag har. Jag vet att många andra inte har dem. Du har dina förutsättningar. Men att det är fortfarande vårt eget ansvar. Om det så är bara att välja, försöka välja en annan tanke.
Och det är just det jag tror att det handlar om. Det är just tanken. För jag tror att oavsett vilken situation man befinner sig i, så går det alltid att hitta något positivt med det. Och i slutändan handlar det inte om hur du har det, utan hur du tar det. Och det skriver jag också i boken. Och även när jag låg där på sjukhuset och kände så här, allt var piss. Jag satt i rullstol, jag hade 7 frakturer, jag hade liksom en tragisk relation som hade fått ett tragiskt avslut. Skalat ner mitt bolag, alltså min karriär var så här, jag hade ställt in föreläsningar till ett värde av 2,7 miljoner. Men du vet så här, allt var dåligt. Så lyckades jag någonstans hitta en ljusglimt i det. Jag låg på en avdelning för ganska allvarliga trafikolyckor. Och jag var liksom den friskaste personen på den avdelningen. Det var jättemånga som hade fått permanenta skador och skulle sitta permanent i rullstol och hade blivit förlamade. Och jag bara kände så här, jag kommer ställa mig upp ur den här rullstolen och jag kommer kunna gå igen. Och hur sjukt den låter så var också det som ja, men, höll mig klar i huvudet. Att det här kommer gå över. Det här är inte en permanent skada. Det är inget permanent tillstånd jag kommer befinna mig i resten av livet. Utan det kommer bli bättre.
Och där hittar du ju just de här, dina förutsättningar i den situationen du var då. Så såg du möjligheter. Medan en annan får titta på några av sina möjligheter.
Mm.
Som kanske hamnar permanent i rullstol.
Men överlever.
Men överlever ja. Och ser någonting annat.
Mm.
Så det är verkligen intressant det här med att man måste komma ihåg. Att allting är utifrån sina egna förutsättningar. Men att det finns en väg framåt.
Mm.
Och man behöver hitta den tron på det. Och framförallt styrkan. För oftast är det att när man är så trött. Så är det svårt ibland att hitta styrkan till.
Mm.
Att ens tänka den tanken.
Mm.
Men den kommer.
Och det är ett val man gör.
Mm.
Man kan välja att tänka den tanken. Man kan också välja att tänka en dålig tanke.
Mm.
Och dåliga tankar skapar dåliga känslor. Så att om man mår dåligt så kan man ju fråga sig själv varför man gör det.
Exakt. Men nu mår du bra.
Nu mår jag jättebra.
Nu mår du jättebra. Vad härligt. Finns det någonting som du är nyfiken på just nu?
Ja, alltså jag har ju fått ett jättestort intresse för nu när jag börjat träna för matlagning. Och har liksom aldrig varit bra på det, men har kommit in i en period nu när jag är så här jättenyfiken på matlagning och nya smaker och ja, men, att stå i köket. Och jag tycker att det är väldigt meditativt.
Vad härligt. Mm. Det låter, jag tycker det är så coolt med någon som tycker om att stå och laga mat. Jag gjorde det förr, jag vet inte om jag har lagat för mycket mat till barnen och så, man liksom hamnade i en rutingrej.
Ja.
Men att komma in i att det är härligt.
Mm.
Har du bara hittat nya så här konstellationer också, så här, hur man sätter ihop olika krydder tillsammans?
Ja, men jag börjar göra det.
Det tycker jag är så spännande också.
Ja, jag börjar göra det. Men jag börjar också så här inse att jag har ju inget kök som är utrustat för att laga mat. För att jag har ju aldrig lagat mat. Så att jag har också kommit in i en period där jag köper väldigt mycket. Men så här, kastruller och stekpannor och nya knivar. Jag har haft IKEA-knivar hela mitt liv. Så att nu har jag precis skaffat så här globalknivar och bara känt så här, varför har jag haft IKEA-knivar förut? Så att jag har liksom upptäckt en ny kärlek till att stå i köket och laga mat. Vilket är väldigt härligt.
Vad tycker du mest om? Vilken typ av mat?
Alltså vad jag tycker om och vad jag äter just nu är två helt olika saker. Jag äter ju väldigt så här cleant och väldigt mycket så här, men proteinrikt och träningsmat. Men jag älskar ju alla typer av gräddiga pastor.
Är det så?
Ja, älskar.
Så det är en kombination av proteinrik hälsomat och lite gräddiga pastor ibland?
Ja.
Ja, bra. Du, nu har jag glömt att fråga dig innan och förbereda dig. Men jag tänkte skulle avsluta med en låt också. Finns det någon du lyssnar på mycket nu?
Ja, alltså jag lyssnar väldigt mycket på Usher, You Got It Bad. Och det är för att Katja Mosalli som sitter i Idoljuryn är ju en av mina bästa vänner. Och hon har precis åkt tillbaka till LA. Så att det är vår låt. Vi brukar alltid sitta i bilen och skriksjunga till den låten. Så att ja, den har gått på repeat hela morgonen.
Men då kör vi den. Tack snälla Andra för att du kom hit igen. Och så ska vi se till att vi får in lite frågor från er lyssnare.
Ja.
Boken heter Framgång. Jag tycker verkligen att ni ska ta och titta i den. Och både alla åldrar skulle jag säga. För ibland kan man tänka sig att ja, men de yngre är bra att de ser det här. Men jag som är 53 har fått jättemycket utav den boken.
Ja,
så absolut är någonting att investera i. Och Instagram Andra Farad. Tack snälla för att du kom.
Tack snälla för att jag fick vara med.
I nästa veckas avsnitt träffar jag den prisbelönta journalisten Jenny Kutin som nu kommit ut med boken Sanningsbärarna. Den skrev hon efter att hon har fått hem en låda med hemliga dokument om Jehovas vittne. En sekt som hon växte upp med men tog sig ur. Hon jobbar till vardags som grävande journalist och var nu tvungen att gå tillbaka och gräva i sin egen barndom som innehöll både misshandel och sexuella övergrepp. Missa inte nästa veckas avsnitt.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.